Ja, idag är den 25 maj 1970 och vi sitter här i Anders Bonniviers lägenhet i Ekedalsvägen nere vid sjön med vacker utsikt över fabriken och båtarna som nyligen har sjösatts, vårutrustade och vackra. Hos Bonnivier har vi också en gäst. Och det är Gustav Möller, icke förutvarande socialministern, utan en man som går under namnet Mulla. Och vi tänkte nu berätta lite grann dels om idrotten i gamla tider och dels lite allmänt hur man levde och vad man gjorde på fritid här i Gustavsberg. Och sen så började jag fråga Mulla då, du är född i Gustavsberg?
1902, uppe i Mariagatan.
Ja.
Den 10 oktober.
Ja.
Som sagt, det var väl lite oroligt på den tiden också.
Ja.
Innan man fick tag i barnmorskan, fru Pettersson och där med väskan.
Ja.
Då kom knallande då. Jo, det stämmer nog det, Torsten.
Var började du skolan?
Jag började här uppe i Ekedal.
Vem då för?
Ja, det var en... vad fan hette kärringen? Hon hette väl... det var... fröken Olsén, tror jag. Det var första klassen hon hade.
Ja, vart hon knäckt utav det?
Det skulle jag nästan vilja tro. För hon var nog rätt så argsint. För det var inte förbjudet att slå ungarna på den tiden.
Nej, det var inte det.
Nej, och att jag har mitt hår kvar, det är konstigt. Till och med Harald Persson tyckte synd om mig på den tiden. För jag fick stryk igen, så jag tordes inte svara.
Nej.
Men man var ingen ljushuvud heller, så jag fick nog synd om lärare också.
Och sen när du slutade plugget så började fabriken.
Ja, varje sommar är rolande förstås.
Ja.
Man hade ju 60 om dagen och fick hjälpa till och plocka in penningarna åt föräldrarna. Så det var där de byggde sitt kapital.
Ja. Hörru du, vad skulle jag säga, när du sedan började i fabriken, ja. Var började du någonstans?
Jag började på Vattkvarn. Springpojk och Victor Nilsson där nere. Jag äkta tefat och fick bära massan ända ifrån... ifrån gamla och dit ner. Vinter och sommar, ur och skur. Det var jäklar mycket, ganska hårt för pojkarna på den tiden.
Och ändå så på kvällarna då när du hade slutat jobbet så kom du in på idrotten.
Ja, det var ju inget annat att göra egentligen, för att man hade ju en ledare som verkligen såg till att pojkarna kom ner och fick röra på sig lite som vi var.
Och inte gjorde sattyg utan hade...
Jo, det gjorde man nog också. Och gjorde man inte sattyg så fick man fört ändå.
Vad var träffade för ledare där nere då?
Ja, det var Bonne det.
Ja.
Det fanns väl ingen annan?
Nå Bonne, minns du Mulla väl den här långa räken när han kom ner? Och så?
Ja då, mycket väl, mycket väl. Ja,
vad sysslade han med för idrott då?
Ja, egentligen var han ju specialist på höjdhopp, men han kastade diskus också. Han var med på tävlingar i Stockholm, Fredrikshov, stora tävlingar. Vi hade 4 man med på SM ett år. Svenska mästerskapet i stadion. 4 man från Gustavsberg, det var inte dåligt inte.
Det var Mulla med då?
Ja, det var Mulla, Axel Eriksson och Egon Johansson. Vem var den fjärde? Söderlin.
Söderlin, ja.
Mm. Ja, de 4.
Ja. Var Mulla särskilt besvärlig? Var med att göra så?
Nej, inte alls, det var bara skojigt.
Ja.
Det var det.
Sen hade ni också
tävlingar
i
Bläcksäng. Ja då. Och vi disponerade landsvägen där. Men sedan med tiden när det började bli för mycket bilar så måste vi flytta upp. Då fick vi en åker upp vid Farstaborg. Nuvarande idrottsplatsen ligger utav hovmästare Holberg. Han sa han slå på titta, för han ville inte gärna lämna en åkra. Men hur det var så gav han med sig. Så jag var med då på kvällen där. Han och befallningsman, och då fick vi den där biten. Det vart Farstaborg sedan. Utav det.
Hörru du, när ni, det här vi talar om Bläcksäng, det vill jag säga att det är alltså där varuhuset Domus står idag.
Just det.
Och där Macken,
ja, just det,
står. Där var idrottsplats.
Ja.
Och där hade vi massor av fina klubbar från Stockholm.
Ja då. En utflykt här, en inbjudningstävling en eftersommar, minns jag, var Gustavsberg 3 så fullsmockad med idrottsmän som kunde inte ta ombord flera. Det var fullsatt salong med hörrarop när båten gick på kvällen. Vackert vill det vara. Idrottsföreningen Linnea var här med 400 man.
Ja. Det var toppklubb på den tiden. Ja,
det var toppklubb. De var klädda i halmarna, halmatta med en svensk flagga i.
Ja. Och då
stod i Flinéa. Ja.
Då ställde du upp här med Mulla och de här killarna.
Ja då, Edvard Möller och
Edvard Möller.
Ja då.
Hörru du, din Mullas äldre bror Edvard, han var ju med i Olympiaden.
Ja, 1912. Vi hade två man härifrån på uttagningarna. Men Oswald kom inte med sedan, Oswald Andersson. Men Edvard Möller kom med och han var ju bästa europé i stående höjd.
Ja, det har ju vi en bild på det här.
Dubbelmästare, svensk mästare i på Valhalla i Göteborg 1913 i stående grena. Det var en man till som var dubbelmästare i löpning och det var Sander från Mariebergs idrottsklubb, Stockholm.
Var det då när Olympiaden 1912, var det då när Fredrik Lundqvist var nere vid Ösbyträsk och då skrek du och Oskar Andersson när Edvard Möller hoppade så det hördes till Ösbyträsk?
Jo, det stämmer nog det. Det var man nere vid Gustavsbergsbåten varenda kväll och fick en aftontidning att höra. Och det bodde en sommargäst där vid Östra Ekerdal som var mycket idrottsintresserad. Han var också med där nere om kvällarna så vi språkade värre om idrott. Och då minns jag när dagen före kom så stod det Edvard Möller enda svensk kvar i stående höjd. Det var två amerikaner och en grek. Ja. Och han var fyra i alla fall.
Ja. Då ska jag vända mig till dig igen, Mulla, och fråga. Var det din brors idrottstalang som inspirerade dig till det här?
Tvärtom, hade jag fått vara där nere i exemplet. Jag nästan hoppar högre än vad de gjorde, så jag. Så de motade hem mig. Annars har nog varit världsmästare här. Så.
Jag kommer att höra det berättas att NK var här som då var en fin idrottsförening. Och de hade dåvarande svenska rekordhållaren Henry Lindblad. Han hade svenska rekordet på 4:13. Och jag kommer så väl ihåg när jag var liten att du och han varit ensamma kvar i stav.
Ja.
Och ditt rekord var visst där omkring 3:20 eller någonting.
Ja, 3:42.
Ja, och sen till sist så han började visst när du slutade och då sa du får segern.
Ja, det är klart att man ville släppa fram grabbarna. För han hade ju mera förutsättning än vad jag hade. Så. Men jag var med och hoppade där uppe i invigde Sala idrottsplats också. Det var Henry Lindblad med. Jag. Och men då räckte inte hoppställningarna tills vi fick och springa och leta lådor lite här och där. Så jag var tvåa där också. Så.
Jaha.
Och sedan så, trots att Birre Andersson från Spårvägen var med, det var en 4-meters man. Mm. Men han hade ingen lyckad dag. Men jag kravlade mig över 3:30 då.
Ja.
Och Lindahl slutade på 3:60.
Ja.
Men hoppställningarna fick han inte upp med till 3 meter. Det är lag med höjdhopp nu för tiden. Ja, alltså att nog hade gått framåt alltid.
Det var ju så med idrotten och det är ju allt jämt idag att fabriken och samhället stödjer ju numera idrotten kraftigt. Men enligt gammal brukstradition så gjorde man även det i Gustavsberg och jag vet att du Bonne förhandlade oftast här med dels hovjägmästaren och kanske även med brukspatron.
Ja då, det gjorde jag. Hovmästaren var ju hygglig för till det så kallade Saltsjöbadstävlingarna som gick fick ett ståtligt pris utav honom varje år. Det skänkte han. Så det var ju väldigt bra.
Det var väl ett sätt för fabriksledningen att aktivera ungdomen så att de skulle ha något att syssla med om kvällen.
Ja, just det. Och William Kåge ritade den där vasen och gjorde den i ordning. Jag fick ståtliga saker varje år. Han hade skänkt pris till en riksskyttetävling i Stockholm som var något väldigt fint. En internationell var en grek som vann hans pris. Och det gjorde de ett etui av trä här uppe i snickarverkstaden. Oskar Fredriksson gjorde det. Det var väl Chatel som låg näst på vasen.
En av Sveriges äldsta tävlingar nu, det är Saltsjöbadstävlingarna. Och det var ju, vi hade en sammanslutning här av föreningarna här. De hette Saltsjöbadsföreningarna kallas de. Och vad var det för klubbar?
Det var, ifrån början var det Gustavsberg, Gärla och Nacka. Sen tillkom Skuru, Älta och Bo.
Och
Saltsjöbaden var med från början. Ja. Saltsjöbaden, Gustavsberg, Gärla. Sen tillkom de där andra klubbarna.
Hur gick det till när man skulle till Saltsjöbadstävlingar? Det var väl så att man...
Ja, vi hyrde en båt härifrån skärgården som hette Näcken. Och han gick över med oss på lördagen. På söndagen kom ju lite sent hem, så då fick vi ett andra. För det var ju fest på Grand Hotel efter tävlingarna varje söndag.
Det du brukar kalla för bankett.
Ja, just det. Det var bankett. Ett år hade ju varit en väldig tur, för att chefen för järnvägsbolaget, jag tror han hette Vrede, han sa, jag skriver räkning på det här, så bjuder jag pojkarna på det här. Och det var ju en väldig överraskning, för det hade ju inte räknat med. Vi fick det ett år. Det var gratis middag där då.
Du hade, tävlingarna var två dagar, men du åkte hem på lördagskvällen.
Ja, det gjorde vi. Då gick nyckeln tillbaka hit. Och en del åkte med sina motorbåtar.
Ni hade också stora uttagningstävlingar före.
Ja då, det hade vi.
Men ni hade gjort upp resultaten innan vi startade där borta. För att det gjorde man här nere i fabriken. Jag var tvungen att vinna det och han det och det. Så vi hade nästan precis poängen när tävlingarna var över. För vi visste våra egna prestationer.
Det
räknas
varje dag då. Ja. Jag kommer ihåg att ett år var du med. Åtminstone två år vann du både diskus och höjd. Det kom sig att du sysslade med två sådana vitt skilda grejer.
Jo, jag vann både diskus och höjd och stav. Ja. Det vann ju jag då, för att Saltsjöbads rekordet var ju bara på 2,13. Det hade Rang Eriksson och min broder Sven. Ja. Och jag hade aldrig hoppat 2,13 förut, men jag gjorde 3,20 gjorde jag där då. Och för Karl Axel hade lovat mig att jag bjuder på bakfickan om du kan göra 3,20. Ja. Och det är klart att jag var ju tvungen att göra det då. Ja, för det var enda gången man hade varit bjuden på bakfickan nu.
Det var väl också så, Bonne, att det var inte bara idrottsmännen som åkte till Saltsjöbaden, utan det var väl massor av motorbåtar?
Ja då, det var massor av motorbåtar och mycket Gustavsbergare. Vi hade största publiken där faktiskt ifrån Gustavsberg.
Hela motorbåtsflottan gick?
Ja då, så mycket som möjligt. Ja. Hörru, du... Och vi höll ju till då, innan de fick sin fina idrottsplats, så höll vi till nere vid Ringvägen på den så kallade Kamelen. Och det var en bana runt där som vi sprang på. Det var ett gärde där som de tävlar på. Men det var väldigt kul. Där var det servering och där slog de sig ner i backarna överallt. Åt en smörgås och drack en drick. Och det var riktigt familjärt.
Sen har vi vinteridrotten.
Ja.
Det var bandy på den tiden.
Det var bandy. Det var serier här ordnade.
Var spelade ni då någonstans?
Vi spelade på olika platser. Gustavsberg, Nacka och Saltsjöbaden. Nacka Sportklubb vann den där serien. Och sedan gick de över året efter och vann pokalserien i Stockholm. De hade ju ett väldigt bra bandelag. Saltsjöbaden hade ett fint bandelag också. Så det var hårfint där att Nacka vann den gången.
Du,
i deras final.
Vad spelar vi någonstans här på Gustavsberg?
Vi spelar här på Gustavsbergsviken, den där serien här nere.
Och är på Ösbyträsk ibland?
Ja då, det var Ösbyträsk ibland. Men den där serien spelar vi här nere på Fartaviken.
Vem skottar banan och gjorde ordning
det där? Fick vi göra ordning själva. Så grabbarna som skulle spela var ju fint rötta när de ställde upp.
Ja, det var då som ni var in till... jag hört du var in till hovjägmästaren och frågade om ni fick låna häst.
Ja, det var ju ofta. Ja. Jo då, så att då fick jag alltid den där argaste hästen i stallet. Den hette Baldur. Han sprang efter folk på ett upp då. Men jag hade ju tur, för Bengt Isak fick ju gå ledaren där. Så han var ju inte det. Han hade inte förstått vad var det för hästarna heller, så. Inte jag heller. Men jag gick in en lördagsätt när det var så väldigt mycket snö, så hästen, när man såg ju inte hästen en gång. Den rullar sig snödrivna här. Och sen då gick jag in till Ingenjör Olberg och knackade på. Den första jag mötte så var det Torsten, hans son. Och ja, vad vill Möller då, sa han. Jo, jag vill att hålla vid Ingenjör Olberg. Ja, jag ska se åt honom, sa han. Och han sprang upp för ett par halvtrappor där och talade igen. Se åt honom, han får komma hit in på kontoret om måndag klockan 9. Det är för sent och för matchen går imorgon, sa jag. Och... jag kom ner då. Jag skulle be att få låna vägskrapan, sa jag. Så att vi får ordna den. Ville Plåt körde vägskrapan då. Var en sån där, för du vet, han var ordförande i vägstyrelsen. Axel, ja. Och så han tyckte det var väldigt trevligt. Hörru du, jag ska ta och ringa till Viktor, sa han. Det var precis när jag var inne i det där gänget. Att vi satt i samma sandlåda och lekte bara, så. Ja, han ringde upp på mig nästan. Ja, det får han väl då, sa han, hojmästaren. Och då kom han ner till mig, Axel, och så skrek han och klappade på axeln till och med. Hörde du, kar och bensin och maskin, det håller jag. Nej, bensin och maskinen håller jag, kar får ni göra bäst vad ni vill med. Jag gav Ville Plåt en halv liter och sen fem öl. Sen satt han i snövall och sen satt jag och körde den där och fick en väldigt stilig bana. Och på söndagen så var det slut igen. Då var det lika mycket snö igen.
Ja,
ja. Jo, alltså mycket trevliga karlar och kom överens med sig där. Jag vet, Anders, ja, vi skulle träffa HV nästan utanför porten en dag. Vi skulle åka och titta efter en idrottsplats och han hade en liten grå vagn. Och han satt där fram och Anders och jag i baksätet. Jag åkte runt hela Gustavsberg och tittade på allt inåt Mörnvik. Och så kom vi till Bleksäng. Ja, men jag tycker det är bäst här i alla fall, så. Och det var Bleksäng fortfarande. Jo då.
Och det Bleksäng stod ju krän på plan, så det fick man de träna hade, med studs.
Ja, jag ska tala om för dig att AIK vann aldrig över oss där ute. För vi hade ju tränat och passat till, så vi fick tillbaka passera. Och du ville stå på den ena sidan så sprang fram och han gömdes aldrig. Det var, han stod bakom tre. Och sen det kom någon, då husade han fram och tog boll, så. De såg inte honom. Så vi vann. AIK låg hemskt illa till.
Ändå var de storlag på
det. Det var storlag det, så. Ja, det tror jag det. Ja, ja. Så att vi har nog haft både roligt och intressant många gånger.
Ja. Sen så var det väl pengar det hängde på i alla fall. För att hur det var skulle man ju köpa tröjor.
Ja,
och sånt
det
där.
Fick vi hålla oss med allting. Nu hade vi inga pengar, men vi tog och gjorde en basar ett år. Och då fick vi en slant, så att då bestämde vi att vi skulle få halv startavgift när vi var borta på tävlingar. Vi fick betala hela avgiften förut, men då gick det ner till halv avgift. Och med några därpå gjorde vi en basar till, och då kunde vi slippa startavgiften och så fick vi en slant till respengar.
Den lilla,
och det var vi glada över.
Ja, den lilla entré ni tog här när det var idrott.
15 öre.
Ja, och det gick till kassan.
Den gick till kassan.
Jag kommer också ihåg att Westermalm var här och
ja då, de till och med han häcklöparen
Lennström
var här.
Han hade världsrekordet.
Ja, det hade han. Han var här och tävlade.
Vi hade Sallhagen i diskus också, svensk mästare.
Vi hade klubbmast mot Westermalm och ett år lyckades vi vinna och ett år fick vi stryk på med ett par poäng. Så hade vi brandkorn här på första borg och då trodde vi att det skulle bli dunder och bråk. Men vi vann med en poäng. Och då sa han Holmberg, brandförman Holmberg i Stockholm, jag visste att ni hade bra grabbar, men jag trodde inte ni skulle klara biffen. Heder åter, sa han. Vi vann med ett poäng.
Jo, Bellevi var här mycket,
ja,
också.
De hade vi mycket klubbmatcher.
Ja, de vann vi över dem. Men de hade räknat ut att den gren vinner vi och den gren vinner vi. Men när det kom till kritan så vann Gustavsbergsgrabbarna det mesta. Så jag fick låna ut 6 silvermedaljer som jag hade tagit från dem förut.
Ja.
Jo då. Jaha. Nej, skulle man hänga på sig alla medaljer nu på och dyka i sjön så kommer man nog aldrig åka med. Eller hur då? Så man är nog dyr i drift sådär. Ja.
Hörru, du slutade jobba här, Mulla, efter ett antal...
Ja, det gjorde jag. 1935 började jag vid börsbolaget.
Jaha.
Så jag körde där i 28 år. Och sen så var jag fördärvad i mitt ben. Så jag fick förtidspension och sen åkte jag på 3 proppar. Och sen sitter man här bara och väntar på att blommorna ska bli billiga.
Jaha.
Jo då.
Men du har ett goda humör kvar.
Ja. För jag menar, slocknar man alldeles då är det lika bra att greva ner sig.
Och den Bonne däremot, han har blivit företaget trogen hela sitt liv.
Ja, det har han varit för det.
Du har ju haft chans och nästan var hovstallmästare. Du var för Fonplaten. Om inte du har lovat brukspatron att komma tillbaka efter.
Ja, just det. Ja, jag hade ju ett väldigt fint anbud när jag exerade i Stockholm. För jag kom ju ner till artillerigården på Sadmakarverkstan där som så kallad hantverkssoldat. Och dagen före innan jag skulle sluta så kom verkmästaren in och frågade om jag ville stanna. Så fick jag börja där. Och då sa jag kan tyvärr inte göra det för jag har gått i god för att jag skulle komma tillbaka. Så hovmästare Robert lovade mig platsen här efter Sverige. Jag skulle efterträda honom. Så jag kunde inte ta det anbudet. Men det var ju väldigt fint att sitta där nere på verkstaden. Jag hade en månads exercis utbildning och sen gick jag dit ner på morgonen klockan 7:30 och gick hem klockan 5 på kvällen upp till regementet. Det var ju en väldigt fin tjänst. Det var civilmilitärer som satt där.
Du har gjort alla seldon och brukspatron.
Ja då, stiliga saker. Stiliga saker.
Det var Alek och Färdig.
Ja då, det var det. Och Trick och Trock.
Ja, vad hette ridhästarna? Vad hette ridhästarna?
Lisa och Selma.
Hette ridhästarna det?
Ja.
Var det, vilken hade brukspatron?
Han hade Lisa.
Ja.
Ja. Och flickorna hade Selma, det var en vit ridhäst.
Ja.
Ja, just det.
Måste ha varit snabb, Jesper. Den sprang i kapp mig en gång när jag låg och lekte och gjorde såna här grejer med maskrosor. Jag låg i åkern. Och han kom ända borta vid Mörktan där. Jag tror inte han såg mig då. En väldig blick den där karen hade.
Bruksmatron.
Ja. Men han såg mig en gång när jag låg under en krusbärsbusken här och vallakorna. Och då hade jag lagt mig nere, rullat mig omkring själva roten. Men han satt, ja, nu var det väl en 20 minuter. Satt alldeles stilla i vagnen. Det var kusken Wallin som körde då. Stanna, hörde jag bara. Och jag rullade ihop med det. Och jag låg alldeles stilla hela tiden. Han satt och tittade på mig hela tiden. Och sen så, när han inte såg det rörde sig mera. Kör, sa han. Och då var jag klar.
Du hade legat med en orm där och tryckt.
Jag hade tryckt ihop hela busken. Jag vet inte om den tog sig mera själv. Men det gjorde den väl. Jo då, så att jag låg väldigt illa till den där middagen så.
Ja, du var ju alltid i farten.
Ja, det kan man säga.
Men idrottsföreningen hade en annan metod att skaffa pengar på också. Det var att gå med stjärna varje år.
Ja, just det.
Ja.
Och där var ju du genom din längd självskriven till kung.
Ja, man var ju kung då. Du var Judas Anders, va?
Ja,
många gånger.
Ja, han var vice man.
Ja. Ja. Och då började vi alltid i stenhuset.
Och det gick till kassan och tog.
Ja. Ja, det var mycket. Men det var många gånger, det var hål på de där strumporna också. Man hade ju en svart strumpa och tog man pengar i.
Fick ni pengar eller fick ni bara julknappar?
Åh nej, vi fick nog både det ena och det andra. Vi började hos Baga Lindström, så gick vi upp till Evers Revlads föräldrar. Men där lutade bordet så jäkligt utåt gatan så att det vart inte mycket i glasen inte.
Ja, det hände ju att man blev bjuden på traktering.
Och ja, det hette ju VTHV-mästaren och i Krolberg så ja, att det gick runt överallt. Ja. Jo då. Och ett år tror jag vi, Bertil Pirkne hade fiolerna med oss att spela också. Men det var inte så lyckat. Nej, det var visst bara ett år.
Och sen när Anders blev gift... Så jag var också med och gick med stjärnan, så var det så att man skulle alltid passa av så att man kom till er ungefär efter halva tiden. Ja, då hade Elin ett smörgåsbord på 45 marschetter
och ja, det var varje jul det.
Ja, som du bjöd på bara för grabbarna skulle orka gå vidare.
Ja, just det. Och så sjöng ju Björkman ur Tigastudenten som jag begärde. Han sjöng väldigt bra den pojken. Ja, han drog den där tiggarstudenten varenda år. Han var, jag tyckte det var väldigt bra.
Nu går ni omkring och är glada pensionärer.
Ja, men... Ja.
Mm. Och, men han är lika skojigt fortfarande. Ni har varit tillsammans ett helt liv.
Ja. Ända sedan Anders var kund hos Eva Likovic. Han köpte ju Bangved därifrån.
Jaha.
Ja. Och Anders har ju bott nästan ett helt liv här nere i Franska byggen också.
Han har bott i Franska byggen, som de hette.
Ja. Han bodde i huset bredvid här då när det var styrelsemötena. Det var hans matställe och
klubblokal.
Och klubblokal var det samtidigt. Ja. Men vi byggde ju en i Bläcksäng sedan, va?
Ja.
Hade
där hade vi. Ja. Mula satt upp en kåk där. Vi fick ju all material gratis utav Omestar Olberg från fabriken.
Den vart lite sned.
Men den vart lite sned, men den var ju väldigt bra. Man kunde dansa där inne med. Vi hade dans där ibland.
Ja, det hade vi
hört. Ja då.
Ja.
Så det var en riktigt bra stuga vi fick. Fick alla material och vi fick ordna det själva.
Men det är skillnad mot nu.
Ja.
Så, det var synd att Anders kastade alla protokoll. Han kunde ju
De lämnade över allting till vederbörande när jag slutade.
Ja. Ja.
Då måste ju de ta hand om sedan var de
hamnade. Vet du vad olyckliga den gick på för min brorsa Edvard? Utgifterna. De gick på 10 riksdaler.